Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. A Brief History of Intelligence av Max S. Bennett är en sakprosabok som förenar neurovetenskap, evolutionär biologi och artificiell intelligens i en enda sammanhängande förklaring av hur intelligens växte fram. Boken utgår från idén att människans hjärna inte uppstod som en plötslig genombrottsprodukt, utan genom en lång kedja av stegvisa förbättringar under mycket lång tid. Bennett använder det han kallar fem genombrott för att visa hur olika förmågor byggdes ovanpå äldre system, från enkel styrning av rörelse till språk. Syftet är både att förklara hur den mänskliga hjärnan fungerar och att ge ett ramverk för att förstå varför dagens AI är imponerande på vissa områden, men fortfarande begränsad på andra. Det gör boken relevant för läsare som vill förstå kopplingen mellan hjärnans historia och framtidens maskiner. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fem evolutionära genombrott som bygger upp intelligens steg för steg. Bennetts centrala idé är att intelligens inte kan förstås som en enda egenskap, utan som en följd av fem större evolutionära genombrott. De börjar med enkel styrning, fortsätter med förstärkningsinlärning, sedan simulering, mentalisering och till sist språk. Poängen med den här ordningen är att varje ny förmåga vilar på något äldre och enklare. Rörelse och orientering gav djur grundläggande kontroll över kroppen. Belöningssystem gav dem möjlighet att lära av konsekvenser. Och simulering gjorde det möjligt att föreställa sig alternativa handlingsvägar innan man agerade. Genom att läsa intelligens på det här sättet blir hjärnan mindre mystisk och mer historisk. Bennett vill visa att det vi kallar hög kognition inte är frikopplat från djupare biologiska lager, utan snarare ett resultat av att gamla mekanismer har byggts om och återanvänt. Det gör ramverket användbart eftersom det förklarar varför vissa kognitiva funktioner är robusta medan andra är beroende av senare och mer sårbara evolutionära tillägg. För det andra, varför förstärkningsinlärning är en nyckel till både hjärnan och AI. En viktig del av boken är kopplingen mellan biologisk förstärkningsinlärning och moderna AI-system. Bennett lyfter fram att hjärnan tidigt utvecklade mekanismer för att lära sig av belöning och bestraffning, vilket gjorde beteende mer flexibelt än ren reflexstyrning. Det här är inte bara en historisk detalj, utan en förklaring till varför djur kan anpassa sig till föränderliga miljöer. I AI har liknande principer blivit ett avgörande i system som lär sig genom återkoppling, till exempel i spel och kontrollproblem. Bennett använder parallellen för att visa att vissa av AIs stora framsteg faktiskt liknar mycket gamla biologiska lösningar. Samtidigt visar han att framgång i en snäv uppgift inte betyder att systemet har generell intelligens. Ett system kan bli mycket bra på att optimera belöningar och ändå misslyckas med vardagliga uppgifter som kräver helhetsförståelse. Därför fungerar förstärkningsinlärning i boken som en brygga mellan neurovetenskap och maskininlärning, men också som en gränsmarkör för vad nuvarande har fortfarande saknat. För det tredje, simulering och inre modeller förklarar planering och fantasi. Det tredje genombrottet, simulering, är särskilt viktigt eftersom det handlar om förmågan att bygga en inre modell av världen. Enligt Bennett är detta steget där intelligens börjar bli mer en reaktion, eftersom organismen inte bara svarar på det som händer nu, utan kan pröva möjliga framtider i tanken. Det är en grund för planering, riskbedömning och flexibilitet. I vardagliga termer betyder det att man kan väga olika alternativ mot varandra innan man handlar. Boken använder detta för att förklara varför många avancerade AI-system fortfarande känns begränsade trots imponerande språkförmåga. De kan ofta förutsäga mönster, men har inte nödvändigtvis en stabil mänsklig världsmodell som används för verklig förståelse och långsiktig planering. Bennett gör här en tydlig distinktion mellan att känna igen samband och att simulera konsekvenser. Det är en viktig skillnad, eftersom den visar varför intelligens inte bara handlar om data eller hastighet, utan om förmågan att tänka med ett internt rum av möjligheter. Simulering blir därför ett av bokens mest centrala begrepp för att förstå både djurens kognition och AIs begränsningar. För det fjärde, mentalisering och språk gör social intelligens till ett eget lager. Bennett beskriver mentalisering som förmågan att förstå andra individers avsikter, tankar och perspektiv. Det är ett viktigt steg eftersom intelligent beteende då inte bara handlar om att navigera i den fysiska världen, utan också i den sociala. Att kunna tolka vad andra vet, vill och planerar ger enorma fördelar i flockar, samarbeten och konflikter. Språket blir sedan det femte genombrottet och här kopplas social förståelse till gemensam uppmärksamhet och avancerad kommunikation. Boken framhåller att språk inte bara är ett verktyg för att överföra information, utan också en struktur som gör komplex samordning möjlig. Det är därför Bennett ser språk som något som bygger vidare på tidigare förmågor, snarare än som en isolerad uppfinning. Den här delen av boken är viktig eftersom den placerar mänsklig intelligens i ett socialt sammanhang. Vi tänker inte bara på världen, vi tänker också på andra tänkande varelser. Det hjälper till att förklara varför mänsklig kognition är så stark i grupper, men också varför dagens AI fortfarande har svårt med social förståelse, intentioner och verklig interaktion. Slutligen, vad berättelsen om hjärnans evolution säger om framtidens AI? Bokens mest framtidsinriktade poäng är att AI inte kan förstås fullt ut utan att man ser vilka delar av intelligens som redan har uppstått i biologin och vilka som fortfarande saknas. Bennett argumenterar för att nuvarande AI-system är starka på vissa delmoment, som mönsterigenkänning och språkproduktion, men svagare när det gäller sammanhållen förståelse, självständig planering och social insikt. Därför blir evolutionen inte bara ett historiskt ämne, utan en karta över vad som återstår att bygga. Samtidigt antyder boken att framtida AI kan bli något mer än en imitation av människan, kanske ett nytt slags intelligens som följer en egen utvecklingsväg. Det gör boken relevant både för forskare och för alla som vill tänka mer nyanserat om teknikens riktning. Istället för att bara fråga vad AI kan göra idag, frågar Bennett vad intelligens egentligen består av och vilka komponenter som måste finnas på plats för att den ska bli verkligt generell. Det ger boken en särskild tyngd i sin genre eftersom den förenar biologisk förklaring med en tydlig analys av framtida maskiner. Sammanfattningsvis, A Brief History of Intelligence passar bäst för läsare som är intresserade av neurovetenskap, evolution, kognitionsforskning och artificiell intelligens. Men den är också användbar för allmänbildade läsare som vill förstå varför hjärnan fungerar som den gör. Boken ger främst två praktiska vinster. För det första hjälper den läsaren att se intelligens som ett system av lager istället för som en enda mystisk förmåga. För det andra gör den det lättare att förstå både styrkan och begränsningarna hos dagens AI, särskilt när det gäller planering, social förståelse och verklig världsmodellering. Det som skiljer boken från många andra populärvetenskapliga böcker om AI är att den inte börjar med teknikens senaste framsteg, utan med hjärnans långa evolutionära historia. Det ger resonemanget en ovanlig bredd och en tydlig struktur. Samtidigt håller Bennett fast vid en konkret ram, de fem genombrotten, vilket gör bok lättare att följa än mer löst organiserade översikter. Resultatet är en bok som fungerar både som förklaringsmodell och som tankeverktyg för framtidens intelligensdebatt. Om du vill stödja Max S. Bennett, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!